Ja, det är Åke Sandin det här. Och då är det dags för den tuffa oberoende radion. Det vill säga Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio Tuff. Sändning nummer 1464. Det hörs från söndagen den 15 april. 3 gånger per dygn till söndagen den 29 april. När ett nytt Radio Tuff förhoppningsvis kan sändas första gången klockan 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se där man också i fliken arkiv kan lyssna på senaste årets Radio Tuff och många andra program. Programmet den här gången i korthet. Massor av rosor delas ut bland annat till de som tvilar på allt för snabba politiska slutsatser. Siv Källstigen, präst i Tyresö församling, intervjuas om ett besök nyligen i den atombombsdrabbade japanska staden Hiroshima och om krigets roll i religionerna. Men allra först Louis Armstrong som peppar oss för veckans rosor.
Say, lovers said in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, I see bon.
Ja, i Radio Tuff tänder vi hellre ljus än att bara förbanna mörkret, och alltså delar vi ut rosor. Den första rosen vill jag ge till minnet av Martin Luther King, den karismatiske kämpen för allas medborgarrätt. Han var också en skarp kritiker av det amerikanska kriget i Vietnam. Han mördades för 50 år sedan, den 4 april 1968. Det var samma öde som drabbade en annan känd icke-våldsman, nämligen Mahatma Gandhi, som fick Indien fritt genom att undvika våld, men som mördades av en hindunationalist 1948. Sen rosor till de som minns att amerikanerna spred minst 72 miljoner liter av avdödningsgiftet Agent Orange över Vietnam. 4,8 miljoner vietnameser utsattes för Agent Orange. Det resulterade i 400 000 döda eller skadade och 500 000 barn födda med missbildningar, enligt vietnamesiska uppgifter. Nu när mer eller mindre obevisat användning av kemiska gaser tas som förevändning för bombanfall mot Syrien och dess ledare Assad av president Trump kallas ett gasmördande djur, är Agent Orange värt att minnas. Så en ros till den tidigare ambassadören och statssekreteraren Sven Hedman som menar att Sverige bidrar till en mycket farlig situation och skriver bland annat, citat, Sverige har spelat med i spetsspelet mellan västmakterna och Ryssland genom att för första gången göra en solidaritetsutvisning av en rysk diplomat. Det är beklämmande att så få tycks inse konsekvenserna av det som nu sker. Mordförsöket på den ryska dubbelagenten Skripal i Salisbury är en märklig historia som fått mycket stora proportioner. Britterna har inte offentliggjort några entydiga bevis för vad som skett. Man talar om ett nervgift som är utvecklat i Sovjetunionen och om att Rysslands tidigare beteende leder till slutsatsen att Ryssland med all sannolikhet ligger bakom dådet. De har också lyckats övertyga sina allierade, inklusive Sverige, om detta och om behovet av kraftfulla åtgärder mot Ryssland. Ryssarna har å sin sida inte lyckats leda i bevis att de inte ligger bakom. Sen en ros till den amerikanske senatorn Hiram Johnson som redan 1917 under första världskriget myntade uttrycket att krigets första offer är sanningen. Det stämmer bland annat med det ödesdigra anfall som USA och Storbritannien gjorde mot Irak 2003. Det ledde till hundratusentals dödade civila iraker och framväxten av IS och andra extrema islamister. Men sedan avslöjades att kriget byggde på lögnen att Irak förfogade över massförstörelsevapen. En ros också till organisationen Irak Solidaritet som nu utger broschyren Från ockupation till sönderfall, Iraks utveckling från ockupationen 2003. I förordet står det, citat, den 20 mars 2003 inledde USA och dess allierade främst Storbritannien sin invasion och ockupation av Irak. Invasionen och den följande ockupationen har fått konsekvenser för Irak, för Mellanösternregionen och för de globala internationella relationerna samt för världsfreden under obestämbar tid framöver. Kriget motiverades med lögner. USAs förevändning att Irak hade massförintelsevapen dementerades effektivt av Hans Blix som chef för FNs vapeninspektörer. Irakkriget är det utan tvekan allvarligaste brottet mot folkrätten och FN-stadgan efter andra världskriget, påstod ambassadör Sverker Åström i en DN-artikel. Sen en ros till Mikael Winiarski som i Dagens Nyheter 13 april skriver om att ett USA-anfall mot Syrien strider mot FN-stadgan. Denna stadga medger bara krigshandlingar i självförsvar vid ett väpnat angrepp. Men varken USA, Frankrike eller Storbritannien är själva utsatta för angrepp som Hans Blix framhåller. En ros också till Skånska Dagbladets Lars Eriksson som skriver, citat, giftattacken på den ryske dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter Julia fortsätter att förbrylla. Med ryggmärgen reagerade de flesta och pekade finger mot Ryssland eftersom han var en landsförrädare. Men efteråt har tvilen på skuldbeläggningen blivit allt starkare. Det saknas logik i att den ryska staten skulle begå en sån handling med alla de konsekvenser i form av diplomatisk kris med omvärlden som var självklara att förutse på förhand. Jag, lika lite som någon annan, skriver Lars Eriksson, kan ha någon välgrundad uppfattning kring vem eller vilka som försökte döda Skripal och hans dotter. Men det är också tydligt att det inte ens britterna själva är riktigt säkra på vad som hände och hur skuldbördan för giftattacken ser ut, om man tar det exakt av vad premiärminister Theresa May sagt inför den brittiska parlamentet. Det premiärministern sa var att man håller Ryssland som ansvarigt, antingen det var en direkt handling av den ryska staten eller om den ryska regeringen förlorat kontrollen över denna potentiellt katastrofala skadliga nervgas och tillåtit att den hamnat i händerna på andra. Slutcitat. Lars Eriksson gör också följande jämförelse. Citat. Själv ser jag en tydlig parallell till ett annat fall. Kollisionen över Sydtyskland mellan ett ryskt plan med 52 skolbarn ombord och ett amerikanskt transportplan. Tragedin utlöste som vanligt antiryska reflexer där man från medier var snabba med att lägga skulden på oskickliga ryska piloter och spekulerade om ett dåligt underhållet ryskt flygplan. Senare visade det sig att de ryska piloterna var de enda som agerat helt korrekt medan den amerikanska besättningen manövrerat fel när planen befann sig på kollisionskurs. Huvudskulden visade sig senare ligga hos flygledaren. 2 år senare mördades han i sin bostad i Schweiz, ett mord som aldrig klarats upp. Men där gärningsmannen troligen var en sörjande förälder eller någon som anlitats av dem som förlorat barn i tragedin. Slutcitat. En ros också till kinesiska Global Times som bland annat skriver, citat, Skripalfallet har allmänheten inte fått veta sanningen. Och den brittiska regeringen har ännu inte presenterat ett enda bevis som motiverar deras anklagelser mot Ryssland. Det är grundläggande att anklagelser från ett land mot ett annat som inte är resultat av en grundlig och professionell utredning inte bör godtas. Att utvisa diplomater under sådana omständigheter är en form av ociviliserat beteende som omedelbart måste upphöra. Slutcitat. En ros till människorättsorganisationen International Human Watch som starkt fördömer den israeliska arméns massaker på 14 demonstranter i Gaza förra fredagen och kräver en utredning av åklagaren vid krigsförbrytartribunalen i Haag. En vecka senare, den 6 april, sköts ytterligare 9 palestinier ihjäl trots att FNs generalsekreterare manat Israel till yttersta återhållsamhet. Boken Bevara alliansfriheten, nej till NATO-medlemskap ska också få en ros. Utan att Sverige är militärt hotat från något håll har det uppstått en yvig debatt om Sveriges ställning som alliansfritt land. Steg för steg har politiska beslutsfattare och militärer ökat samverkan med den västliga militära alliansen NATO utan att det finns några militära hot mot Sverige och utan att varje steg prövats mot bakgrund av Sveriges traditionella ställning som neutralt och fredssinnat. Anders Björnsson och Sven Hildman har varit redaktörer för boken. Förordet har författats av Tage G. Pettersson och för texterna svarar Mats Bergqvist, Carl Björman, Anders Björnsson, Hans Blix, Hans Cordell, Rolf Wikeus, Anders Färm, Sven Hildman, Katrin Marsall, Leif Pagodotsky, Pierre Schori, Sören Somelius, Marbert Turin, Erki Tuomioja och Lennart Uller. Sen en ros till Svenska Freds och Skildomsföreningen som den 2 april fyllde 135 år. Det är nog den äldsta nu existerande fredsorganisationen i världen. Tyresö U-lands- och fredsförening, TUF, är en lokalförening av Svenska Freds. Medlemmar väljer mellan att bara vara medlemmar av TUF eller tillhöra också Svenska Freds. En ros till Sveriges televisionsprogram Korrespondenterna som den 3 april handlade om ett besök i Hiroshima där man intervjuade en 92-åring som skadades men överlevde atombombsanfallet den 6 augusti 1945 när hundratusentals japaner dödades. Han gav en skakande skildring av alla dödade han såg. Slutligen en ros till Tyresöprästen Siv Källstigen som i brev skriver, citat, uppskattar så mycket dina tuff-radioutskick. Det är så välgörande att få hjälp att tänka lite annorlunda än det dominerande nyhetsflödet tycker att man ska tänka och tro. Underbart att tuff och radion finns kvar och orkar vidare, slutcitat. Siv Källstigen hörs alldeles strax här i Radio Tuff, bland annat om ett besök i Hiroshima. We'll be right back.
har vi nu med oss från Vitlöksgränd, Siv Källstigen, präst i Tyresö församling sedan några år, några decennier, va?
Ja, verkligen. Som tre.
Men jag såg dig när sen Lionel och hans fru begravdes. Du var officiant då.
Ja, det stämmer, ja.
Mm. Är du inte pensionär?
Ja, men du förstår att de ringer ganska ofta ändå och frågar om jag kan hjälpa till, och det gör jag gärna.
Ja.
Ja. Jo, jag var ju pensionär i 10 år nu, så att...
Det gladde mig när jag satt i kyrkan i sorgakten att du fanns på där framme.
Tack. Det var vänligt sagt. Ja.
Och det som gladde mig ännu mer, det var att du skrev ett brev till mig för några dagar sedan och berömde Radio Tuff. Och det vill jag gärna höra, för jag har blivit för gammal nu för att göra Radio Tuff.
Aha, ja, men det är så...
Tack snälla.
Det är så, ja, verkligen givande att få det där veckobrevet med Tuffs, Radio Tuffs innehåll. Jag uppskattar det verkligen.
Bra.
Jag får nya tankar.
Bra.
Och, ja.
Jag hoppas att flera lyssnare hör av sig om det. De får skälla på mig också. Det är uppiggande.
Ja.
Du skrev i brevet att du nyligen i vintras hade varit långt borta ifrån Sverige. Vart då?
Ja, jag var 3 veckor i Japan.
Vad spännande.
Ja, och rest runt ganska mycket, både i norra och södra Japan.
Jaha, vad såg du?
Ja, det är ju ett fantastiskt land som är både så otroligt modernt och samtidigt har en så gammal och speciell kultur och religionerna, inte minst.
Mm.
Och så... Och det är med en hemsk historia, men också med en ganska hoppfull historia, tycker jag.
Mm. Japan är det land som har drabbats 2 gånger av de kärnvapen som idag finns tillräckliga för att förinta varenda människa på jorden. Var du till Hiroshima eller Nagasaki?
Ja, till Hiroshima, och det var... På sätt och vis höjdpunkten på resan. Det var också intressant att resa i norra Japan i det här katastrofområdet från 2011 med den stora tsunamin och så.
Fukushima? Det var lite,
ja, precis. Och ännu längre norrut. När man drabbades av både jordbävning och tsunami. Och sen då de här härdsmältorna.
Ja.
Så det var lite speciellt. Men Hiroshima vill jag så gärna komma till detta. Ja. Kända namn som hela världen känner till.
Hur var det?
Ja, mycket intressant.
Ja.
Hiroshima är inte särskilt stor stad. Modern och öppen mot omvärlden numera. Men naturligtvis präglad av det som hände då. 6 augusti 1945.
De har inte glömt det.
Verkligen inte.
Jag hörde såg på tv en... Hibakusha, vet du vad det är?
Ja,
en överlevare, 92 år gammal, som berättade skakande om vad som hände när det var fullt med lik, sönderslita och sönderbrända människor på gatorna den 6 augusti 1945.
Precis. Och det är en överlevande framträdde ju också i Oslo när organisationen ICAN fick fredspris.
Ja, just det. Det stämmer.
Mm. Ja. Och med den svenska flickan som ordförande, Beatrice Fien. Och det fanns dokumenterat på den väldigt intressanta utställning som finns där i Hiroshima.
Jaha.
Ja, och...
Vad är det? Är det fredsparken eller vad den heter?
Ja, jo, den heter så. Peace Park Memorial. Så att, alltså, det område som drabbades värst av bomben, ja. Där har man anlagt ett stort parkområde med flera olika moment för att påminna om detta.
Mm.
Och också, bland annat en eld som brinner, och den ska brinna ända till alla kärnvapen är borta från jorden.
Men de har ju bara blivit flera och flera.
Ja,
nu är det inte bara segermakten i andra världskriget som har dem, utan också Israel och Nordkorea och,
ja, Indien och Pakistan.
Indien och Pakistan, det är hemskt.
Frankrike. Jo, men verkligen. Så det här, men alltså det var så en så fin utställning och liksom dokumentation av vad som hände. Och det politiska naturligtvis och hela, och sen själva händelsen och hur hemskt det drabbade människor. Det var ju sammanlagt 200 000 människor som då brändes ihjäl eller
och de omkom av strålskadorna efteråt
efteråt också, ja,
i
precis.
Många år.
Ja, precis. Så det var ju helt fruktansvärt och liksom slog ner mitt i vardagen bland civila helt enkelt, och hemska scener som utspelades förstås, och det, väldigt lidande.
Det är lite märkligt att det var USA som åsamkade ett land detta. Det är ju ingen skurkstat och det är en kristen stat. Men och de hade redan besegrat axelmakterna i Europa 3 månader innan. Och Japan ville ha fred. De var ju helt utslagna då.
Ja,
och man har sagt, cyniker har sagt att det var USAs sätt att varna Ryssland, Sovjetunionen, för vad som kunde hända om de mopsade för mycket mot Amerika.
Ja, det är väl inte otroligt nu att det finns väl bevis för att det var så. Och också att man nu hade arbetat fram den här för att lite grann tillfredsställa en opinion. När man nu kostade på ett så dyrbart vapen.
Och gräsligt, som dödade så många oskyldiga barn, kvinnor och oväpnade män.
Ja, visst. Så, men du vet, det som ändå manades fram där i Hiroshima, i den här väldigt intressanta, allvarliga och värdiga utställningen, det var ju just det, naturligtvis först och främst att det här får aldrig hända mer.
Nej.
Men också att det är liksom en maning till hela världen att bekämpa kärnvapnen helt enkelt på det sätt man kan. Och man fick ju också klart för sig att det är många nationer, många organisationer och naturligtvis mängder av individer som vill sträva åt det målet.
Ja. Förenta Nationernas generalförsamling, en överväldigande majoritet där förra sommaren, skrev en konvention mot att avskaffa kärnvapnen. Däribland var Sverige. NATO-staterna och Ryssland skrev förstås inte på. Men det som har dragits i långbänk, det är att ratificera, att erkänna den här konventionen. Sverige har sagt att vi väntar, vi måste utreda frågan. De har utsatts för påtryckningar, sägs det, från USA. Då, för att om vi ratificerar den där, ja, då får vi mindre hjälp från USA.
Ja, det är säkert så, dessvärre. Så att, ja, men jag vill också säga, det knyter an till det här med tuff, att när jag gick där och tittade på den här utställningen, då tänkte jag på att tuff och naturligtvis många andra organisationer och så har ju verkligen varit så bra på att uppmärksamma den här dagen, 6 augusti.
Men vi kämpar ju allt större motvind faktiskt.
Du menar glömskan håller på att breda ut sig?
Och miljarderna satsas ju på militären i olika länder, inklusive Sverige. Och det är ju pengar som styr allting faktiskt.
Och det är ju dystert, och som det nu är med det här hemska Syrienkriget och allt det
Du skrev att Hiroshima var en stor fredspredikan. Du predikar i kyrkan din kristna tro. Men kristenheten har ju också gång på gång låtit bli att följa Jesu ord om att älska sin nästa och vända andra kinden till. Hur ser du på det då?
Ja, vet du, det är väl så med kristendomen att den har två ansikten. Alltså här finns det här radikal-pacifistiska budskapet faktiskt.
Mm.
Och som inte minst Jesus företrädde då. Men det finns ju också inte minst i gamla testamentet, de här hemska skildringarna hur man förgör sin fiende och anser sig då ha Gud på sin sida.
Precis som i islam, där man gång på gång hör mördare ropa Allah Akbar, Gud är stor, i triumf när de har dödat sina medmänniskor.
Mm.
Det är gräsligt.
Ja, men inte heller islam tillåter ju egentligen, eller, alltså det är också en fredsälskande religion, och där det handlar om att bli en ödmjuk och god människa, och att livet är heligt.
Mm.
Men jag menar, människor i alla tider tolkar ju saker och ting till sin egen fördel, så att säga, och att handla i religionens namn sanktionerar ju egentligen mycket djupare än med andra argument.
Ja.
Och då påstår man och säger att vi har Gud på vår sida, och jag skulle vilja bara fråga, hur vet du det?
Ja,
ja, det är ju alltså ett väldigt det är förfärligt att man gör så, och man måste ju betänka vad är det handlar om egentligen. Jag tror ju att krig och konflikter handlar om att vilja ha makt, att vilja erövra, att vilja
pengar.
Ja, pengar och land och tillgångar, olja och vad du vill. Och det finns kanske också ett man bekämpar människor som man tycker är oerhört främmande, och kanske man avhumaniserar dem och såna där saker.
Nu finns det ju Siv Tjenstigen, vissa grupper inom kristenheten också som är radikalpacifistiska, tar avstånd. Jag var en duktig befälselev en gång i världen för 65 år sedan och förde befäl över 40 repgubbar. Men för den andra repmånaden jag blev inkallad i, då hade jag läst så mycket historia på universitet och upptäckt att det var ju framförallt, inte minst där var kvinnor, barn och obeväpnade män som vi soldathjältar mördade i krig.
Ja.
Så jag vägrade. Jag minns fanjunkan på I21, det var en hygglig karl, men han hade ett ovårdat språk, så du och lyssnare får förlåta mig nu. Han ringde till översten och talade om mig och sa: överste, jag har en konstig prick här. Ett jävla mellanting mellan Jehovas vittnen och fan vet vad. Jehovas vittnen har jag inte hört talas om nu på länge. De var emot det. Vännernas samfund, kväkarna, var också...
Precis, ja.
Ja. Det finns inom socialdemokratin, tror jag, ett förbund som numera hette förut Broderskaparna.
Ja,
och nu tro och solidaritet,
ja, just det.
Ja.
Precis, och det är ju många kristna som har vägrat vapen genom tiderna. Ja, egentligen samma skäl som du då gjorde.
Ja.
Och jag tycker det hedrar verkligen. Men du åkte i fängelse, eller hur? Du
fick visst.
En månad. Ja, så var det på den
tiden. Vi var uppåt 1000 stycken killar per år som på 60-talet hamnade i fängelse.
Ja.
Tillsammans med folk som hade mördat och bitit sig.
Men du vet, genom tiderna har man ju menat sig finna skäl i Bibeln för det rättfärdiga kriget. Alltså att det är rättfärdigt att ibland föra krig och därmed också döda. Det ja, man har lyckats få fram det på något vis.
Vi
jag tycker inte det håller.
Vi kämpar på mot detta vansinne att massdöda medmänniskor, eller hur?
Ja, ja. Och i Guds namn dessutom, det är helt förfärligt.
Ja, du är med, Tuff.
Ja.
Jättebra.
Ja. Jag har varit i många år.
Ja, jag vet.
Ja, ja.
Tack för dessa kloka ord, Siv Källstig.
Och tack, tack. Och tack ska du ha. Jag känner mig hedrad att du kontaktar mig efter alla år och så. Känns roligt. Tack ska du ha.
Hej då.
Hej då.